Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Men du är också snygg underkläder, kan jag tänka mig, Sebbe.
Ja.
Alltså, jag behöver köpa en bikini innan vi åker till Indonesien.
Ja, men jag behöver
bikini
köpa allting.
Den här tiden på året. Jag är inte snygg i underkläder just nu.
Jag behöver också prova.
Eller vad dum är det?
Klart jag är skitsnygg. Nu ska vi i alla fall träffa, när vi var med i Malou så blev vi kompisar med en professor som heter Lars Engstrand, som forskar på, eller han är chef här på KI.
Förlåt, men ska jag rakt fram eller höger?
Rakt fram.
Ja.
Och då lärde vi känna Ina. Och Ina är ju då forskare. Hon är inriktad på bakteriefloran i, och här är det svåra, säger man vagina, slida eller snippa?
Jag visste att du skulle säga det.
För det kan vara bra att hålla tungan rätt.
Nej, och detta är så intressant. Varför det inte finns ett självklart ord.
Och är någon som kan där, så är det någon då?
Alltså, snippa är ju det självklara ordet när man pratar, tycker jag, idag. Men jag tänker i forskningsvärlden, då känns ju slida och vagina mer.
Det är eller, mer insidan.
Är mer medicinskt. Ja, Ina i alla fall.
Jag ska bestämma mig redan nu, jag kommer säga vagina.
Jag kommer säga också vagina och slida ibland. Men Ina i alla fall.
Vad säger man på engelska?
Bra fråga.
Vagina kanske man säger, eller?
Vagina säger,
ja, vagina,
ja, till exempel.
Men i vilket fall, innan vi kommer in här till Ina, så är ju hon en väldigt spännande person. För att hon är inte bara forskare, utan hon är konstnärinna.
Så är det vänster från mig.
Och det var hon som gav oss den här koppen med målad tarmflora på. Mm. Och hon är också yogalärare och hon är tyska. Så det var många olika.
Och för att höja henne ännu mer till skyarna, så tycker jag att hon, till skillnad från en del andra forskare, är väldigt tydlig och pedagogisk när hon talar, för detta är ju svåra saker att förstå. Mm. Men hon är ett bra språkrör.
Ja.
Mm. Ska bli mycket spännande att träffa denna människa. Så, då spelar vi in. Då kan ni köra.
Hej!
Hej, hej!
Idag är vi på Karolinska Science for Life-labbet. Mm. Inne på vår nya kompis Inas rum. Mm. Hej Ina!
Hej!
Hej! Innan vi börjar kanske vi ska börja med att berätta vem du är, Ina. Och då tänker jag det är trevligast om du berättar det själv.
Ja, vem är jag? Det är en väldigt lång historia, men jag tänkte jag håller det väldigt kort. Jag är forskare, jag är docent här på Karolinska institutet och jag jobbar då på ett ställe som heter Center for Translational Microbiome Research, eller Centrum för Translationell Mikrobiomforskning. Och vi är då specialister på hur bakteriefloran påverkar vår hälsa och studerar det i stort. Detalj. Och då tittar vi framför allt på tarmfloran och inflammatoriska tarmsjukdomar. Men vi jobbar också med kvinnlig hälsa och kvinnlig reproduktion. Och då på bakteriefloran i vaginan.
Mm. Och hur länge har du arbetat med det här?
Jag har faktiskt bara jobbat med just det här i ungefär 2 år eller 2,5 år. Men jag har ju jobbat med medicinsk forskning i säkert 20 år.
Okej. Och vad är det som är så intressant just med bakteriefloran i vaginan?
Det som är så intressant är att det finns väldigt mycket vi inte vet. Och att man tidigare inte har förstått hur viktig bakteriefloran är. Man, till exempel när jag var ung för många år sedan, då kunde man gå till en gynekolog och säga att man har lite besvär, att det kliar eller så. Så säger de att ja, du får antibiotika och sen var det inget mer med det. Och det kunde återkomma och man trodde inte att bakteriefloran påverkar hälsan.
Men lite som med tarmen då?
Man trodde inte det var viktigt, det är bara något som är. Och dessutom saknade man på den tiden också de verktyg som man har inte kunnat studera. Vilka bakterier som finns, vilken roll har de i slemhinnan och hur bidrar de till hälsa.
Men om vi bara backar bandet lite och tar det från början. Vi har ju nu bloggat i 3,5 år ungefär om bakteriefloran i tarmen. Mm. Sen har vi ju en bakterieflora även i munnen och i vaginan. Mm. Och jag undrar, hur samverkar de här tre med varandra?
Vi har bakterier i princip på alla slemhinnor i kroppen. Så du har även bakterier i lungorna eller i luftvägarna. Det finns bakterier på huden. Så att det finns bakterier i stort sett överallt. Mm. På kroppen och i kroppen. Förutom det som är verkligen, verkligen omsluten av huden. Där kommer de ju inte riktigt åt på samma sätt. Men de samverkar, men vi förstår inte riktigt hur idag. Men man har till exempel gjort studier på kvinnor som då har en dysbios eller en felaktig bakteriefloran i vaginan. Och man har gett dem speciella sorters yoghurt med på biotika i eller ger piller med bakterier i. Mm. Och då har den bakteriefloran förändrats. Så visst samspelar tarmens flora med vaginans flora.
Ja, för då har man har ätit
det och ändå har det kommit till vaginan. Mm. Det är ingen som riktigt vet idag hur det fungerar. Men vi tror att det finns celler i vårt immunsystem som kan transportera bakterier. Det finns till exempel en studier som visar att bakterier i bröstmjölk som när man ammar det nyfödda barnet får, att det finns vissa bakterier som kommer då till bröstmjölken. Och då kommer de inte från huden kring bröstvårtan utan de kommer från tarmen och transporteras då av celler som kallas då för dendritiska celler eller en speciell sorts dendritiska celler ända upp till bröstkörtlarna eller mjölkkörtlarna i brösten. Mm. Så det pågår väldigt mycket som vi inte vet. Det är superspännande.
Men vet man, kan man ha en svag tarmflora till exempel, men ha en, jag vet inte om man säger, man rik tarmflora i vaginan? Vet man det? Eller kan du liksom, om det påverkar varandra, kan det se olika ut?
Det tror jag, men jag saknar egentligen riktiga belägg. Vi håller på med studier där vi hela tiden tar prover från både munnen, alltså man samlar ett salivprov, från tarmen, man tar ett avföringsprov och så tar vi vaginalprov på flera tusen kvinnor just nu. Så om ett år eller så kan jag svara på den här frågan lite bättre. Men just nu kan jag inte riktigt svara, för det finns inte så stora studier som har tittat då på alla tre ställen.
Men visst är det den här studien som vi skrev om på bloggen förra veckan?
Ja, det är en av de studierna. Det är den som du refererar till. Ja. Den vi kallar då för Svemami-studien. Mm. Den studerar mikrobiomet eller bakteriefloran hos gravida kvinnor. Mm. Och där tittar vi på graviditetskomplikationer, till exempel för tidiga förlossningar, om de kan ha ett samband med bakteriefloran. Mm. Depressioner tittar vi också på, och andra som havandeskapsförgiftning, andra komplikationer.
Är det förlossningsdepressioner då? Eller
ja,
är det,
ja, precis. Eller efter förlossningen, ja.
Åh, ni tittar på det sambandet. Men har ni fått in några fler ansökningar?
Ja, det har faktiskt... förra veckan var den första veckan där vi fick in 50 kvinnor per vecka. Mm, och det är lite det som är vår målsättning. Nu gäller det att hålla den här takten så att vi får ihop våra...
Alla ni gravida som lyssnar nu.
Ja, precis.
Jag önskar jag var gravid.
Jag med. Anmäl er. Det finns info på bloggen om det.
Ja, det vore jättebra, för vi behöver ert stöd för att kunna studera de här sambanden. Sen har vi en annan studie som vi gör i Uppsala. Och där får alla kvinnor under det här året som kallas till sån här cellscreening, där man tittar på förändringar vid livmoderhalsen som kan bli livmoderhalscancer. Så de får också ett informationsbrev om en studie som kallas då för VAMI-gyn. Vi har väldigt roliga förkortningar, men det här står för vaginal hälsa. Vaginalt mikrobiom och gynekologiskt hälsa heter den studien. Och då när kvinnorna ska också då gå in på VAMI-gyns hemsida, och sen ska man fylla in en enkät. Och sen när man tar sitt cellprov så tas det ett litet bakterieprov med en svamp samtidigt. Och där samlar vi också... Vi är på 2500 kvinnor, och 500 av dem samlar vi även saliv och avföring. Så att då blir det normala kvinnor och gravida kvinnor som vi kan titta på i två olika studier.
Och då hoppas man kunna förstå bättre varför de här vissa blir då, drabbas av förlossningsdepression eller efterdepression, för tidiga förlossningar.
Precis. Mm. Så att vi tittar nu på, det kallas då för associationer, att vi tittar på, händer det här samtidigt att man har då en ogynnsam bakterieflora i vaginan eller munnen eller tarmen, och sen händer det någon komplikation. Och sen när vi har sett det i flera fall, då behöver vi fortfarande visa de här orsakssambanden. Så den här första studien, den är designad för att bara hitta sådana associationer. Men orsakssambanden behöver vi studera separat, och då kommer vi sen jobba lite mer mekanistiskt i bakteriekulturer på labb, och vi kommer testa, ta flera prover och så vidare. Så att det här är ett första steg, men det är ju målsättningen att förstå vad som händer, inte bara att det händer utan också hur det händer.
Men hur vet man, om ni tittar på en bakterieflora till exempel i vaginan, hur kan ni se att det är en så kallad normal, eller att det, du sa dysbios förut, att det finns en störning i bakteriefloran?
Ja, det ena är ju att vi ställer ju frågor i enkäter till alla kvinnor som är med i studien. Och då frågar vi ju också efter sjukdomssymptom, om man har besvär, att man har flytningar eller problem med lukt eller vad som helst. Så att vi relaterar det ju till kvinnornas egen beskrivning av sin vaginala hälsa eller övergripande hälsa. Och det andra är ju att genom att vi tittar på så många kvinnor, då kommer vi ju se att vissa kvinnor har avvikande fynd. Och då kan vi ju definiera vad som är normalt baserat på hur ser det ut hos de flesta som är friska.
Så det ni gör är lite pionjärforskning, för man vet alltså inte ens vad som är normalt idag. Är det så?
Ja, alltså det finns en del publikationer på området, men man har inte tittat på så många kvinnor, och framförallt finns det ingenting studerat på kvinnor i Sverige. Och det vet man från tidigare studier att bakteriefloran kan skilja sig åt hos kvinnor, även friska kvinnor, beroende på etnicitet eller kulturella skillnader.
Och en lokal vaginal bakterieflora. Ja,
och den kan ju fortfarande innehålla andra bakterier, men det kan vara friskt. Mm. Hos kvinnor i Afrika eller Sydamerika eller i USA eller i Sverige eller någon annanstans. Så att det vi behöver relatera till är ju hur ser det ut i olika etniciteter och sen hur det ser ut då i vår population som bor här. Men det finns lite publicerat, men de studier är ganska små. Det är kanske 100 eller 200 kvinnor som man har tittat på. Och vi, som jag sa, tittar ju på flera tusen. Så det är viktigt att göra det storskaligt, helt enkelt.
Jag tänkte på det, om man har, för att man kan ju ändå påverka sin bakterieflora. Du sa till exempel att man hade gett vissa kvinnor, vad var det man hade gett dem, någon yoghurt med bakterier.
Ja, precis, ja.
Vad kan påverka bakteriefloran i vaginan negativt? Mm. Vet man det?
Det som har den största påverkan är ju antibiotika. Mm. För de slår ju inte bara ut de dåliga bakterierna, den slår ju ut alla bakterier, eller de flesta. Så när man tar antibiotika, och just i de här fallen där man haft en bakteriell vaginos eller en bakterieinfektion i vaginen, då ger man ju antibiotika som vagitoria, alltså små kapslar som man stoppar in i vaginen, och då slår man ut allt, och då, det är ju inte speciellt smart, för då blir det sån här svampöverväxt, eller det kan komma tillbaka de ogynnsamma bakterier. Så det är den allra största inverkan. Men sen finns ju mycket annat, vilka hygienvanor man har, hur man tvättar sig, om man använder till exempel för mycket tvål och torkar ut huden och slemhinnorna, har den påverkan. Hur många
det är inte bra då?
Precis. Tvål kanske inte är så bra, utan man kan ju också tvätta sig med olja och sådär, för att undvika att få väldigt torra slemhinnor som är då skadebenägna eller lättare koloniseras av andra bakterier.
Men dåliga bakterier menar du då, som lättare, jag bara översätter lite, när du säger koloniseras, så menar du att det kommer att en anhopning av dåliga bakterier.
Precis, att de får fäste, att de kan börja växa.
Men det får de då när det är en torrare slemhinna, helt enkelt.
Det tror jag.
Och det är väldigt intressant, för jag tror att även om vi gör det varje dag förhoppningsvis, så har inte kvinnor riktigt koll faktiskt på hur man sköter sin intimhygien optimalt. Nej. Just du pratar om torka ut slemhinnor och sådär. Jag är inte så säker på att folk...
Nej, det tror inte jag heller.
Mm. Gemene man vet hur man gör.
Ja, det tror jag.
Vad är det för olja man ska använda?
Ja, det är...
Mia pratar om sig själv.
Jag tror att det är gemene man.
Det är
som
gemene kvinna. Alltså, varmt vatten och rinnande vatten under duschen kommer man ju långt med.
Ja.
Och sen även använda olja. Det kan man göra. Och det finns ju sådana här typ bebisdukar som man använder när man tvättar. Ja, just det, wipes kallas de nu för tiden. Ja.
Mm. Fast inte de wipesen som är ja, men de här klassiska wipesen som är parfymerade, som du kan typ städa rent
som man städar.
Ja, de, nej, kanske inte
de. Nej, det känns ändå viktigt att klargöra. Och sen, sist vi träffade så sa du att även vilket skydd man använder vid menstruation kan påverka bakterieflora.
Ja, precis. Tampong, bindor. En del kvinnor gör såna här sköljningar med lite olika vätskor, har jag läst om. Ja, att man sköljer slidan med typ parfymerade doftvatten eller något sånt där. Ja, det finns märkliga saker. Ja.
I Sverige?
Ja, antar jag. Ja.
Ja.
Så att det är ju allt som, eller om man, vilka slags sexpartner man har, hur många sexpartner man har, sperma är, alltså miljön i sliden är ju väldigt sur, den ska vara sur. Det är ju framförallt då laktobaciller som finns där, och laktobaciller producerar laktat som är surt. Och det ger ett skydd, för det är ungefär, kan tänka sig som, i magsäcken har man ju massa syreproduktion, och det skyddar oss ju från bakterier vi sväljer. Det mesta dör ju när bakterier kommer ner till magsäcken. Mm. Och på samma sätt är det med slidan, den är ju i kontakt med omvärlden. Och då finns det här sura skyddet som gör att bakterier som kommer in, kanske genom en sexpartner som inte är så väl tvättad eller inte vet jag. Mm. Kanske vi inte ska gå in på
det. Ja, nej, men det är också men, alltså, att
och, de, och det är ett skydd. Men har man inte de här bakterierna som producerar laktat och inte har den syran, då är man inte skyddad lika bra. Mm. Så en frisk vaginal flora är faktiskt inte så mångsidig. Som när man tänker på tarmen, då ska man ju ha jättemånga olika bakterier för det ska vara frisk. Man ska ha, vi säger då, hög diversitet, eller att man har en väldigt stor mångfald av bakterier. Och man kan ha upp till 1000 olika bakteriestammar i tarmen. Mm. Men i vaginan är det lite tvärtom, utan där är det ju kanske 10-tal.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Olika bakteriestammar som är det som är frisk, och det ska då innehålla mycket laktobaciller som då producerar laktat och sänker pH, alltså det blir en syremiljö. Och har man inte det, så har man en högre mångfald av bakterier, då är risken större att det också är bakterier som är ogynnsamma.
Ja, intressant. Så då blir det tvärtom. Att det är man är rik, har du en rik vaginalflora, så kan det snarare vara tecken på att det inte är bra.
Precis. Och den här bakteriefloran i vaginen, som jag sa tidigare, den skyddar oss ju mot bakterier som kan komma in, så att de inte får fäste. Eller till exempel virus. Ni har säkert alla hört talas om den här humant papillomvirus.
HPV.
HPV, som man vaccinerar för nu för tiden också.
Faktaruta. HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som finns i över 100 olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framförallt i livmoderhalsen. Andra HPV-typer kan orsaka vårtor, oftast på händer och fötter. Dessutom finns några typer som kan orsaka vårtor i underlivet, så kallade kondylom.
Och nästan alla kvinnor får någon gång i livet en sån infektion. Mm-hmm. Och hos de flesta kvinnor så läker det ut efter en eller två veckor. Mm. Men vissa kvinnor, de läker inte ut, utan de får en kronisk infektion. Just det. Och som sen i långa loppet då kan leda till livmoderhalscancer. Just det. Och man har då i studier visat att de kvinnor som har en sån här papillomvirusinfektion, de har en mycket större mångfald i sin bakterieflora i vaginan. Och att man tror att den friska bakteriefloran skyddar och hjälper att läka ut, så att de här virus inte får fäste. Men har man inte den, då är det större risk att
Men det är det här som man kan vaccinera sig mot, eller hur?
Precis.
Men skulle det kunna vara en annan väg då, att ett första steg att göra ett vaginaltest och se hur floran ser ut innan man går och vaccinerar sig till exempel?
Det tror jag inte, för alltså just idag är ju sambanden inte 100% kartlagda. Nej. Så att skulle inte kunna rekommendera det. Men det är på sikt, alltså min stora förhoppning är ju att om några år då blir det som en slags hälsokontroll. Så som man, när man gör hälsokontroll idag, lämnar ett blodprov och så lämnar man ett urinprov. Att man då lämnar också ett avföringsprov och så lämnar man ett salivprov och så lämnar man ett vaginalprov. Ja. Och då kan vi ju liksom, men det behöver, då behöver vi ju veta hur det ser ut normalt och så. Mm. Men att, att man tidigt kan säga att någonting är fel hos dig, din vaginalflora är inte som den ska vara och du löper risk för vissa saker. Precis. Det kan ju till och med vara så att det blir svårare att bli gravid.
Mm.
Det vet vi inte idag, men det kommer vi också titta på.
Och ja, att, så ni undersöker det också för de kvinnor som har svårt att bli gravida, ja, har en sämre flora.
Det gör vi i en studie i samarbete med Rikshospitalet i Köpenhamn.
Ja, som heter Vimima.
Men kan man anmäla sig till den också?
Något sånt. Just den studien, då ska man ju vara bosatt
i Köpenhamn.
I Köpenhamn. Men okay. Vi kommer göra en uppföljande studie här. I Sverige.
Man
också.
Kan adressändra snabbt.
Ja. Precis. Men det är verkligen det som är målet. Men det kommer ta några år. Men jag tror i framtiden blir det så att man vill ha koll på sin bakterieflora. Och då kan man också behöva testa det.
Vi ska ju lämna in vår tarmfloretest här.
Ja.
Men ska vi inte lämna in salivtest och vaginaltest också?
Ja, det skulle ni kunna göra om
det är väl lika bra om vi lämnar in.
Nu tog det någonting vi redan tyckte var lite småjobbigt. Jag
tänker att det är bättre att göra allt.
Ja, jag håller med. Det är väl spännande.
För visst kan man göra ett... Du berättade också sist du såg också att man kan ta ett vaginalbakterietest själv.
Ja,
det ger samma resultat som om du tar på precis, ett sjukhus.
När vi planerade för vår Svemami-studie och den studien i Uppsala, då var ju en av de stora frågorna, måste kvinnorna komma till en barnmorska för att ta prov? För då, det är ju ganska, det tar tid, det kräver resurser från vården och... Och då gjorde vi en liten pilotstudie på oss själva.
Mm.
Så vi är inte så känsliga längre här. Vi har testat det mesta kan jag berätta.
Ja. Det var bra.
Så det är väldigt roliga samtal vid fikaborden. Ja. Men det vi gjorde var att vi då gick till en barnmorska i Uppsala och så tog hon prov på oss. Och då tar man bara en liten, alltså det är ju inte värre än att sätta in en tampong. Alltså man tar en liten sån där bomullspinne som man liksom snurrar runt lite grann. Mm. Typ 2-3 cm i. Så att det gör inte ont och det är inte alls farligt eller något. Och sen så tog vi också en precis likadan bomullstuss och gick in på toaletten och petade lite själva. Och sen så lägger man den här bomullstussen i ett litet rör med en vätska. Den där vätskan...
Ja, men de har vi sett.
Ja, precis. Ja. Det har ni fått. Ja, och den vätskan, den dödar alla bakterier på en gång. Så att då vet man vad fanns i det här provet vid den tidpunkten. För om man inte skulle göra det så skulle ju bakterierna växa till och då skulle det bli en felaktig bild vad som finns då.
Det här är faktiskt viktigt eftersom vi måste reda ut det här en gång för alla då. Man lägger alltså topsen i det här röret.
Ja, precis. Man får med sig när man... deltar i våra studier, då får man alltså ett kuvert hem.
Ja.
Och där finns det då en beskrivning med lite teckningar och så, hur man gör. Och så kan jag gå igenom, det är väldigt enkelt. Först får man då ett salivrör, och det är som en liten tratt som man skruvar på ett rör och så spottar man saliv i.
Mm.
Och sen tar man av tratten, sätter på locket och skakar lite, för där finns det också en frystorkad vätska i då, samma sak då. Och sen stoppar man det bara tillbaka i kuvertet. Och sen för avföringsprovet, då får man ju ett litet rör som har som en liten sked eller en pytteliten sked, och då kan man ta lite från toapappret eller hur man nu vill göra. Det finns olika varianter. Vi kanske inte ska gå in på det här.
Eller så kanske det just det vi ska göra, för det här är nämligen det kritiska momentet.
Ja, man kan till exempel slänga väldigt mycket toapapper i toaletten så att det hela inte bara försvinner.
Förstår.
Och då kan man ta en liten sked då. Eller så tar man från toapappret. Mm. Och sen stoppar man ner den, skruvar åt och så skakar man. Och det är samma sak då, att bakterierna ska dödas. Så att man får en korrekt beskrivning av vad som finns i det provet vid det tillfället där man samlar provet.
Ja. Så då undersöker man döda bakterier helt enkelt?
Ja, vi tittar ju på vilket DNA som finns i bakterierna. Alltså man sekvenserar varje bakteries arvsinformation för att sen säga vilken sorts bakterier som finns i provet.
Mm.
Och sen vaginalprovet, då får man också ett litet rör med en med ett lock på. Och sen får man i en sån där en steril bomullstuss, eller svabb kallas den, som är en liten plastfolie som man bara river upp. Och sen stoppar man in den typ 2 centimeter i vaginan och snurrar runt den lite. Och sen öppnar man locket på det lilla röret. Och så stoppar man in bomullstussen. Och sen har den en liten brytpunkt, så man bryter av den mot kanten.
Okay.
Men det finns en snygg skiss till i vår beskrivning. Mm. Och så sätter man på locket och skakar.
Mm. Mm. Och vi så kommer väldigt enkelt naturligtvis lägga upp när vi gör detta på Insta Stories.
Ja,
jag kommer filma Lina.
Ja, det ska ju bli spännande att se.
Det kommer bli jättespännande för alla utanför mig. Jag tänkte på en annan sak du sa tidigare. För jag tänkte att alla kvinnor nästan har ju menstruation eller mens.
Yeah.
Och när man då hör att mensskydd kan påverka negativt. Tamponger, för då tänker jag så att tampong bör ju vara då sämre än binda.
Mm. Alltså, har man en frisk bakterieflora och använder tamponger och inte känner någon form av obehag, så tror jag nog att det är helt okej och helt ofarligt. Men sen är det ju lite beroende på hur torra slemhinnor man har. Och när kvinnor blir lite äldre och kommer närmare klimakteriet, då får man ju torrare slemhinnor. Och då tror jag nog de flesta känner själv att det är faktiskt inte så skönt med tamponger. Att det känns inte så bra. Det helt enkelt svider lite och är obekvämt. Och då kanske man inte ska ta det. Men det viktiga är ju att det är, när man köper tamponger, då är de ju sterila, de är rena. Så att då tror jag nog man behöver inte oroa sig för att använda tampong. Någonting som jag glömde att säga som är också jätteviktigt är ju att vaginalfloran, den påverkas även av hormoner och av det blodet som kommer med i menstruationen. Så att det finns lite olika sammansättning av bakterierna beroende på vilken tidpunkt det är i menscykeln, och även hos kvinnor då, eller hos flickor jämfört med de som börjar få menstruation. Sen är den väldigt stabil under de åren där man är i då fertil ålder, och sen när man går närmare klimakteriet så ändras den igen. Så att det är väldigt dynamiskt.
Mm. Mm.
Och då gör vi faktiskt också en studie där vi har tittat nu på 150 kvinnor. Vi gjorde den studien också i Köpenhamn då med en samarbetspartner, där vi tittar på, vi tog ett prov om dagen i 6 veckor på 150 kvinnor. Och då vi verkligen vill se på den här förändringen över både hormon och menscykeln. Och sen och tittar vi på kvinnor som tar då hormonella, de kvinnor som tar p-piller, mot de som har en sån här hormonspiral, mot kvinnor som inte använder p-piller. Så då gör vi en jämförelse. Och de proverna har vi precis, håller vi på att analysera nu.
Det är också intressant.
Ja, vi vet att det skiljer sig. Det finns studier med ett begränsat antal kvinnor. Men det finns liksom inte någon sån här jättestudie där man har tittat varje dag på, ja, vi tittar ju som sagt på 150 kvinnor.
Men vad har man kunnat utläsa från de små tidigare studierna då?
Ja, att det varierar. Att det, nu vet jag inte riktigt utan till, och det kanske inte skulle säga så mycket heller vilka bakteriesorter som det blir lite mera av. Nej. Och vilka det blir lite mindre av. Nej. Så att det fluktuerar.
Men att det varierar och påverkas.
Ja, helt precis.
Så. Intressant.
Ja, det är väldigt mycket vi inte vet. Och jag kan tycka att det är lite skrämmande att det är lite sådär, forskning på kvinnor är generellt lite eftersatt, eller det har inte funnits så stort intresse, så att det är också en av de stora drivkrafterna. Jag vet inte om ni reagerade på, men den forskargruppen som jobbar just med de här kvinnostudierna, det är väldigt engagerade, många yngre kvinnor, så att vi är många kvinnor som jobbar här och tycker det här brinner vi för, det här vill vi verkligen ta reda på, för att det är inte okej att man inte vet det.
Nej, det är det ju verkligen inte. Jag tänkte så här, vår tid bör rinna ut, eller hur, Sebbe? Så jag tänkte en sista fråga. Alla människor har ju inte bara mens, utan de har ju också sex förhoppningsvis. Och du sa någonting om sexpartners. Har man sett att Jag tror nämligen att jag läst det här, det är därför jag frågar, att om man har fler sexuella partners så löper man större risk för att få en dysbios i slidans bakterieflora. Stämmer det?
Nu kan inte jag uttala mig så där tvärsäker, för jag har inte läst någon form av publikation. Men jag tycker det verkar fullständigt rimligt. För när man har en partner som man lever med under en längre tid, då anpassas ju bakteriefloran. Alltså de ställer sig in mot varandra. Man blir ju lite lik varandra för att man har ett regelbundet utbyte.
Det är ju intressant.
Så det är säkert, ja, så är det. Och så har man många sexpartners, det är klart att det blir ju nya bakterier hela tiden som tillförs.
Mm.
Så det borde vara så.
Och eftersom att man bara då ska ha 10-tal bakterier. Okej, okay. Intressant. Ja. För då är det ju intressant att se med tanke på... jag tänker att sexvanor hos kvinnor har ju förändrats väldigt mycket. Från förr i tiden när man var gift med en och samma person. Man träffade och kanske man aldrig hade någon annan sexpartner. Mot idag när... när folk liksom, ja, gifta eller skilda, vad som helst, men ändå under ett liv träffa flera olika. Absolut. Men det borde ändå vara en stor skillnad då.
Och det behöver ju inte enbart vara negativt, för att just det här att ha olika partner under tiden, att kroppen så att säga lär sig hantera det och så att det finns väl någonting positivt med det också. Men sen är en annan sak att sperma är basisk, så den är inte sur, och den påverkar ju också surhetsgraden i vaginan. Så har man väldigt mycket sex och så påverkas ju vaginan på det sättet också. Ja. Så att, och sperman kan också innehålla bakterier.
Jag tyckte du sa bakis, men du sa basisk, eller hur?
Ja, men jag tycker det här var intressant, för att då skulle man kunna tänka sig att vi i framtiden har en probiotika vaginalt för att återställa...
Ja, eller tvål eller mens.
Alltså det finns ju redan idag att man kan köpa såna här kapslar med laktobaciller på apoteket som jag tror är väldigt värdefulla för många kvinnor som har lite sådana här symptom och rubbningar som innan man behöver ta antibiotika eller så, att testa sådana här laktobaciller och se om du kan få hjälp av det.
Hör ni det nu alla? Att spring till apoteket om ni har problem och testa innan ni måste ta antibiotika. Ja, men det är ju jätteviktigt, för det blir bara värre förmodligen om man kommer så långt så att man måste ta antibiotika.
Är det fortfarande väldigt vanligt att man skriver ut antibiotika när man har kommit till gynekologen och har besvär?
Jag är ju själv inte läkare, så att jag vet inte riktigt. Nej. Men jag tror det. Det finns ju många studier som visar att det är väldigt svårt att behandla då med enbart antibiotika, för att, som jag sa, man slår ju ut den nyttiga floran också. Men däremot finns det en del studier där man behandlar med antibiotika och sen ger man de här probiotika kapslar med laktobaciller, och att det då har en gynnsam effekt. Men det bästa är ju om man överhuvudtaget inte behöver antibiotika, utan att man stärker den egna floran, och så kan det egna immunsystemet ta hand om de här skadliga bakterierna. Det är ju så vi helst vill ha det.
Ja, spännande. Ina, nu ska vi avsluta, så nu får du lägga fram det där testet.
Då får vi gå till labbet och hämta det.
Ja, kan vi få 3 kuvert den här gången? För förra gången fick vi bara 1 kuvert, och det vi har inte lyckats lösa den logistiken riktigt än.
Det kan ni säkert få.
Nej, men det var fantastiskt att få träffa dig igen. Jag hoppas det blir flera gånger framöver.
Ja, det hoppas jag med.
Tack så mycket, Ina.
Tack.
Jaha, vad tyckte ni då? Hur gick det?
Ja, men jag tyckte att jag är väldigt glad att jag fick till de där proven. För jag är ju lite, jag älskar ju att göra prov. Så jag är väldigt glad att vi fick det här saliv- och vaginaprovet. Och även att vi kunde få till dig, Söbe, ett tarmfloreprov. Så nu ska vi verkligen hem och prova järnet. Nu behöver du inte känna dig utanför längre, Sebbe.
Nej,
utan nu är du en i gänget.
Ja. Jag gick hem och gröt efter förra på.
Nej, men nu får Rebecka också då ta hand om din avföring.
Nu är det alltså fyra prov som ska ner i ett kuvert.
Förlåt, Rebecka.
Du kanske inte ska berätta någonting för Rebecka, utan vi kollar om hon hör på den här podden.
Ja, men det gör hon. Hon är ju världens bästa praktikant.
Oj, hjälp, förlåt. Okej, men fortsättning följer. Vi återkommer.
Ja, och nu ska vi faktiskt hoppa in i en intervju med Aftonbladet.
Yes.
Så nu måste vi runda av.
Gud vad roligt.
Ja, ha det gött.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.